Simon, ny podd och därmed också ny sponsor. Och jag vet hur det låter det jag kommer säga nu, för att man har hört sponsapor på YouTube och i andra poddar säga samma sak. Men den här sponsorn, den, som, det, liksom den grejen, den gillar jag på riktigt. Inte för att jag inte älskar alla andra som sponsrar oss också, men den här är extra svag för. Det är Storytel, ljudboks appen.
Så du menar att vi har fått en sponsor som är Storytel?
Ja.
Och då råkar det vara så att du älskar den redan innan.
Jag har haft det svin länge.
Huh.
Så att, alltså, jag har betalat hur mycket pengar som helst i Storytel.
Okej, så det är inte mer än rätt att de betalar tillbaka lite.
Nej, faktiskt. Den är asbra. Det finns jättemycket olika böcker på den. Både på engelska och svenska. Jag använder den till allt. Mest för att somna så att mina tankar kan fokuseras på något. Även mitt barn använder också för att somna.
Vad lyssnar hon på då? Alltså, finns det barnböcker?
Ja, det vill jag göra. Det finns jättemycket barnböcker.
Det
finns en sån här barnboksamling som är så här inläst av Stefan Sauk som är perfekt att sätta på. Skitsamma. Jag vet att du tycker att ljudbok är fusk.
Ja, för jag lyssnade lite igår och då så, när jag cyklade hem så läste jag bok och det kändes inte... Ja, det var ju fusk då, helt enkelt. Ja. Jag tänkte, har ni hållit på med det här länge? Tänkte jag.
Men då skulle du veta liksom att när boken var ung, då var den till för att reciteras. Liksom. Man skulle läsa högt. Det var liksom, ja. Då var det liksom, då var det ju de som läste tyst som var konstiga. De blev ju tillsagda på biblioteket i Alexandria att jag hör inte din röst. Dela med dig. Sitt inte här och håll allt för dig själv.
Fan, vad sjukt att de började läsa tyst. Det var som att de ville ha informationen för sig själva.
Ah, det är så jävla... Det är ganska fittigt faktiskt. Jag ska också rekommendera en bok. Och den här är en bok till dig som inte tycker om fantasy. För du står inte ut med andra raser. Speciellt inte om de har spetsiga öron.
Ja, men det är framförallt spetsiga öron och vördnad inför kungen.
Aj då. Boken heter Half a King. Utspelar sig i en liksom apokalypsvärld liksom, där vi har gått tillbaka till liksom medeltiden.
Jag tycker att den är framtiden då.
Ja, precis. Men jag tycker att den är jättebra. Det är en trilogi. Vi börjar med första boken Half a King. Och en liten fråga som jag kastar ut. Kan lyssnarna lista ut var någonstans den här utspelar sig? Och jag är ute efter en del av ett land. Så det blir en liten tävling också. Det kommer på själv.
Vad gör man om man vet?
Då får man, antingen får man ringa mig eller så får man...
Vad var ledtråden? Var det överhuvudtaget någon ledtråd här?
Du måste ju lyssna på boken. Du måste ju lyssna.
Jaha, boken är ledtråden.
Ja, boken är ledtråden. Och allt innehåll i boken i ledtråden. Var
vet
någonstans?
Vad? Ja. Vet du vad? Om man går in på storytel.se/della då får man 30 dagars fri lyssning. Gratis lyssning.
Ja, men jättebra. Då hinner ni ta reda på det. Då rekommenderar jag starkt och tack så mycket Storytel.
Storytel, hej.
Hej.
Det här är Della Hörstor.
Ja, kan jag börja.
Fin. Lite ryskt. Oj.
Della
Hörstor. Wow.
Della
Hörstor. Jag har inte hört den.
Det har du visst då. När vi körde live så körde vi den.
Ja, just det.
Den två första avsnitten hörde du.
Ja.
Cool, ja, man. Är det jag som är programledare då?
Jag tror att du vet att du är.
Ja, men jag visste inte att man var programledare bara för man hade
skrivit. Nej, det har du rätt i.
Kommer du ihåg det här gamla SVT-programmet? Jag tror det hette Ett fotografi berättar.
Ja, vad heter
kanske han? Tom Arland.
Ja, var det det var? Det var
eller,
inte han...
Kristoffer Barnekow kan det ha varit också, kanske.
Vem tänker jag på då?
Ja, det kan också
svart
varit...
på vitt tänker jag på.
Det kan ha varit ytterligare en förbror. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var.
Ja. Jag vet inte alls vad du pratar om.
Okay. Men du förstår du konceptet Ett fotografi berättar?
Ja, det låter självförklarande. Ja,
ja precis. Det är inte helt, men man, egentligen är det en farbror berättar om ett fotografi.
Ja, precis. Det är för lång och krånglig.
Ja, men det är en person som tolkar bilden. Då, ja.
Det är som fråga doktorn är ju en tant fråga doktorn.
Ja.
Så att, men man får korta ner det till bara. Här också då, ett fotografi berättar. Jag tänkte låta ett fotografi berätta. Men det kom
någon som tillfrågar doktorn bara stå och skriker på TV.
Vad är det för fel?
Varför låter man inte när tantens frågor komma först?
Tanten med alla jordens krämpor får sitta och
fråga. Jag har prostataproblem. Men hur är det ens möjligt?
Det är sant. Nu ska jag prata, eller ett fotografi ska berätta genom mig. Det här fotografiet har jag i arbetsrummet jag sitter i nu.
Mm.
Men först måste vi backa bandet ett par veckor.
Ska det handla om en kille först eller?
Nej, inte den här gången. En kille, det är jag då.
Men det vilken kille.
Väcks upp av att min dotter var också med. Vi var på Moderna Museet och kollade på ganska modern konst.
Mm.
Bland annat ett par bilder av Irving Penn.
Mm.
Så att det blir lite killar nu i början. Men snart ska vi in på det liksom tjejer som gillar tjejer. Så det blir ju supermycket tjejer sen.
En sån tjej. Ja.
Flera. Och då var det en bild där ett porträtt av den franska författarinnan Colette taget ett par år innan hon dog. Så ni vet hur det är på museum. Man går förbi vissa saker, man stannar till vid vissa. Och sen tänker man ändå inte så mycket mer på dem man stannar till vid. Man får en känsla, går vidare och så fortsätter livet. Lite senare så satt jag och kollade på auktionssajter och så plötsligt kom det ett foto och jag tänkte direkt, där är ju Colette.
Det är Colette, ja.
Var det samma foto eller bara foto på samma person?
Var ett foto på samma person. Men helt plötsligt så visste jag någonstans vem Colette var.
Ja.
Jag hade ingen riktig, jag visste ändå inte riktigt vem Colette var. Men jag måste ha lagt Irving Penns foto på minnet då. Och då började jag buda på det här fotot. Samtidigt
det är så
som
olika du och
jag. Jag började läsa på om Colette. Och ju mer
jag läste på, desto mer budade du.
Exakt så. För ju mer jag läste, desto mer intresserad blev jag av Colette.
Ja, just det.
Och då blev jag så himla besatt av att få det fotot. Måste ha det. Och då upptäckte jag också att det kommit en film om Colette förra året med Keira Knightley i titelrollen. Ja. Såg den, blev ännu mer intresserad. Fortsatte buda.
Men vadå, är det en sån lång auktion?
Ja, flera dagar höll det på. Lite dyrare än jag tänkt. Men jag tröstar mig då med att snart är det mors dag. Att jag kan lägga lite mer pengar så kan jag liksom ge dig
snart,
present
alltså,
till Anna.
Om nästan precis ett år.
Nej, alltså detta, nu är vi ju några veckor tillbaka
i
livet.
Ja.
Mm. Men du hade jag tänkt att det var mest du som ville ha det här. För att
Anna
din fru då hade
skiter
inte
väl i Colette, tänkte jag.
Men ändå hon som ska få.
Hon ska ändå få fotot av Colette. Jag gick till bibblan, lånade böcker av Colette.
Och jädrar.
Och jag såg till att vinna budgivningen. Så då ska vi alltså låta fotot berätta idag om Colette. Sidonie Gabrielle Colette heter hon egentligen. Men man säger bara Colette. Det är ett så kallat mononym.
Vad är det?
Alltså att man är känd som bara ett namn. Alltså
som Cher.
Mycket bra exempel. Vad snabbt du kom på det. Sokrates. Pelé. Ja, Prince också.
Pelé.
Rapparen Petter.
Ja, exakt.
Också är med i det.
Är det artist? Får det vara artistnamn?
Ja, men när du bara har ett namn liksom.
Men hon vet att hon Kräkstina räknas inte.
Tror jag
hon
inte.
Hon som hade det här. Eller hur?
Nej.
Om hon bara var Kräk eller Stina. Ja, nej, men hon är inte en av de klassiska.
Men det finns ju hur många som helst då?
Ja, det är inte hur många som helst. Det är ganska
hur många som helst.
Zlatan.
Men ni kanske minns från Della
Stefan.
Stefan, men då Stefan.
I våra andra Della Mondpoddar så berättade jag ju om den ryska damen jag träffade som hette Kristoffer. Kommer ni ihåg?
Ja, just det.
Valin.
Ja.
Det är ett patronomikon, tror jag det heter. Patronym.
Ja.
Alltså, detta är då mononym. Vi pratar om Colette. Skitsamma, det var en helt onödig utvikning. Jag ville bara få nämna.
Det var jätteintressant.
Nej, det
var helt okej. Okay. Colette då, som det här fotot porträtterar. Hon föddes 1873 i en liten by i Bourgogne. Familjen var från början välbeställda, men fick det sämre efter att ha tagit
usch,
lite. Ja, jag vet att det är din stora, din hemskaste bild. också.
Ja, det finns inget, det vill jag inte höra mer.
Men jag tror de hade det okej bra och så fick de det något sämre. Det var inget fruktansvärt fall ändå.
Jag läste, vad heter han? Heter han Hakelius bok? Han gjorde den här Döda vita männen och sådär. Mm. Och då har han, då citerar han en engelsk lord som plötsligt fått ekonomiska svårigheter.
Ja.
Som blir intervjuad av en journalist om hur det känns att, ja, att plötsligt inte ha så mycket pengar.
Ja.
Och då säger han till journalisten att det kan inte jag förklara för dig, för man kan inte förklara för en person, nej, som aldrig haft en turner,
nej,
hur det är att mista en turner.
Vad är en turner?
Turner är en berömd engelsk målare. Så han var tvungen, ja, att sälja sin turner.
Ah, ja, ja.
Men att den känslan av att en gång ha haft en turner och sen inte ha en turner, den går inte att förklara för kreti och pleti.
Men det är som
kan förstå hur ensamt det är.
Du kan inte,
hur ensam den känslan är.
Det är precis det de säger, som säger att man kan inte föreställa sig rasism om man är vit.
Nej.
Det var bara att
och nu,
de rika var som vanligt
förstår jag vad de menar.
När de kommer på det.
Du har alltid bara viftat bort,
ja, det. Totalt viftat bort det. Ja. Det är klart, jag förstår förnedring, ja, eller hur det är, ja, illa behandlad. Men nu förstår
vi
jag.
Vi borde inte uttala oss om MeToo egentligen. Eftersom vi inte kan leva oss in i hur det är och vara ett sånt villebråd. Nej, men då kan i alla fall du, kanske lite mer än jag och Simon då, förstå hur hemskt det måste varit för Colettes familj att ha fått aningen sämre ekonomiskt.
Aningen sämre. Mm.
Men sen så, jag kan inte säga att allt ordnar sig, men hon gifte sig 1893 med den.
Mm. Ordnar sig för den tjejen, ska du veta. Hon
det är väl ett sätt att då, ja, hon hade inte så dåligt ekonomiskt efter det.
Var han på Grönqvist?
Han var på Grönqvist och något äldre, 14 år äldre. Henri Gautier Villard. Mer känd under artistnamnet Willy. Och när jag säger
också mononym,
men inte mycket,
jo,
mer känd.
Fruktansvärt känd.
Jo.
Men idag är kanske känd. Willy lite bortglömd. Ja. Colette också verkar ju som lite bortglömd. men Willy mer i alla fall.
Totalt.
Han var fruktansvärt, alltså namnet Willy var så himla känt att han kunde jobba som författare och musikkritiker men bara haft spökskrivare anställda. För att namnet Willy, ja, ja, var så stort liksom, så känt. Att,
ja, men han började med att skriva lite själv då? Och sen,
nej, han bara skrev Willy.
Jag vet inte hur han började riktigt, jag har mesat mig in i Colette nu. Men han gav ut över 50 romaner som han liksom... Ja,
inte en enda skrev
han.
Ingen misstänkt
han var
att
fruktansvärt
det kom lite väl
ofta. Det ingen skvallrade heller tydligen. Men han var fruktansvärt duktig på att redigera andras grejer. Skriva lite, ja, lite, okay, plock. Han kanske kom på så här, nu skulle det passa med en bok om en liksom ung kvinna. Så, en ung flicka som blir kvinna. Och så, ja, skrev han liksom en snabb plott. Och sen lade han också till skämt. Yes. Så lite gjorde han ändå. Men det var mest att han hade liksom ett sånt pen name. Jag vet inte vad det är svenska. Mm. Vad säger, ja. Men alltså som Cello eller Kardemumma.
Ja.
Fast mycket, mycket kändare. Och då började också Colette skriva för Willy.
Aha, som spökskrivare.
Till en början så skötte hon hans brevkorrespondens. Men hon gav också...
Du tar mina e-mail.
Ja, det är inte riktigt... Då är man inte på toppen av spökskriveri när man svarar på någons mail.
Nej.
Men hon gav också ut...
Jag är spökskrivare.
Nej, men det är du sekreterare.
Nej, du är sekreterare. Exakt.
Du är snäll och spökskriver ut det här åt mig.
Det är det bästa sättet att skaffa sin assistent på. Ja. Om man säger att man vill ha en spökskrivare. Mm.
I affären spökskrev de ut allt jag köpte. På ett kvitto. Och gav mig.
De gav det till mig. Jag satte min signatur. Gick därifrån, betalade inte.
Jag har spökskrivit det här kontraktet. Ja. Jag skriver på mig mitt goda namn, så gäller det väl.
Har du skrivit det här kontraktet själv?
Nej.
Jag har ju såklart
spökskrivna. Men jag skriver under dem. Exakt så gjorde hon med sina fyra första romaner. De gav hon ut under namnet Willy då. Eller han gav ut dem. Mm. Och det var hennes så kallade Claudine-böcker. Det vill säga Claudine i skolan, hennes debutroman från 1990. Ja. Nej, 1900 med den. Claudine i Paris. Claudine gifte sig. Och Claudine och Ann.
Och det var ingen som tänkte att här har liksom Willy ändrat genre.
Nej.
Eller skrev han alltid om unga kvinnor som liksom,
jag tror inte det,
som utvecklades
de flesta
genom livet.
De kända som hans bökskrivare verkar ha varit berömda liksom, matskribenter. Män som gjorde det här vid sidan om. Jag tror det var ovanligt. Dessutom var Claudine-böckerna skrivna i jagform, i dagboksform.
Ja.
De handlar om en flicka från Bourgogne som flyttade till Paris och gifte sig.
Det var alltså hennes
egen historia. Alla verkar vara överens om att de är självbiografiska. Det handlar också, liksom, temat är att gå från flicka till kvinna. Nu har inte, jag har inte läst Claudine-böckerna, men de verkar vara lite sensuella sådär.
Oj.
Men det var ändå i...
Och ingen reagerade då på att vilken oerhörd insikt den hade i det täckta könet.
På något sätt kanske de gjorde det, men tyckte att det var väl extra bra gjort då av han.
Ja,
stor succé blev de i alla fall, de här Claudine-böckerna.
Och hon hette Cloetta.
Hon hette Colette.
Nej.
Och
Colette.
Ja, det finns en viss likhet där, förutom då alla totala likheter med hennes eget liv.
Ja. Men ena dagen recept på torsk, andra dagen ung kvinna flyttar till Paris.
Ungefär så.
Ja.
Och då...
Sluta hänga på det.
Men när den här första boken blev en sån liksom braksuccé som den blev, så var liksom Willy så mån om att de skulle följa upp den. Så han låste in Colette och släppte inte ut henne då förrän hon kunde visa upp att hon skrivit ett visst antal sidor. Efter
första Cloetta
och sen så fortsatte han ut hennes böcker i sitt eget namn.
Så resten av de serierna är så skrivna i fångenskap?
Ja, eller om hon då lärde sig att det inte lönar sig att kämpa emot.
Så. Ja, just det.
Jag skulle inte vilja se det som fångenskap, utan mer som en insikt i att det, ja, det helt enkelt inte lönar sig att kämpa emot.
Jag var tvungen att skriva en uppföljare till min succé.
Ja.
Att vara tvingad till barnsoldat.
Jag vill då ändå...
Jag tvingades göra succé efter succé och jag ville ju inte skriva mer succé.
Jag lägger ändå det här liksom på den vågskålen som talar för att Willy var en röv. Ett rövhål.
Ja, det gör jag också.
Jag gissar att han tog en del av pengarna här.
Det verkar som att han tog mycket del. Alla pengarna. Och sen också sålde rättigheterna när han behövde mer pengar.
En så kallad röv då.
Tvingade henne att skriva under det kontraktet. inte ens det orkade han göra.
Skriv ut det, skriv under
in
det.
Henne.
Lås in dig själv. Det är min spök.
Förutom då att han låste in sin unga fru och tvingade henne att skriva böcker i hans namn om sina egna erfarenheter. Så var han också... Det känns som när man läser om han så är det mycket... Fastän ingen vill dölja att han var en röv. Så det är ändå lite omskrivningar för vad han egentligen... Alltså, det är mycket så här att han är en man av värd. Men med liksom glupande aptit på livet.
Okej, han låg runt lite.
Han hade en väldigt självklar plats i det litterära avantgardet och en glupande sexuell aptit som han...
Innan vi gifter oss måste jag berätta för dig att jag är väldigt hungrig.
Hungrig, hur menar du?
Jaha, väldigt sugen nu.
Han tillfredsställde den här aptiten i alla fall i den parisiska societén.
Det är lite som Anno och Frostenson, va?
Ja.
Att det kanske är, de hade liknande relationer.
Fast känns det inte som, de gånger han låst in Frostenson känns det som att hon bett om det innan. I alla fall. Och lite har hon väl fått ståta med sitt eget namn. Han var notoriskt otrogen. De hade inte de perfekta förutsättningarna för ett äktenskap. Så 1906 separerade de.
Bra!
Ja, det var bra, Colette. Hon tröttnade på hans otrohetsaffärer då, helt enkelt. Mm. Så det syns att säga att Willy var den perfekta mannen. Men på några punkter påverkade han Colettes karriär. Han introducerade henne till de fina salongerna.
Mm.
Och hon sa själv att hon aldrig skulle ha blivit författare om det inte vore för Willy.
Okej, nu undrar jag mig. Det påminner om Michael Jacksons relation till de här två killarna.
Okej.
I dokumentären.
Michael Jacksons pappas relation till Michael Jackson kanske.
Ja, men han, de killarna som blev våldtagna sa ju också så här, jag hade inte haft en karriär utan Michael.
Har de haft en karriär?
Vad är det för karriär de har?
Vad är det för karriär de har?
De är världens största dansare. Jag har ju koreograferat alla pojkband och tjejband. Och
sånt. Visst, är det sant?
Ja.
Ja, roligt för dem. Ja, men precis. Det är, men det är väl så att det inte, vissa saker väger liksom inte upp för vartannat.
Nej.
Att det, och de går inte riktigt att ställa...
Nej, men precis. Utan det var ju det i dokumentären att de ändå sa så här att ja, alltså, det var ju fruktansvärt. Ja. Men jag har ju också väldigt mycket att tacka för. Att det är lite jobbigt, den dubbelheten.
Ja, jo, precis. Men, jo, jag förstår vad du menar.
Jag såg de kvinnor som hade blivit... en av USAs värsta våldtäkts- och seriemördare.
Kvinna?
Hon var en av de få som hade överlevt honom.
Michael Jackson?
Nej, inte Michael Jackson, en annan.
Tackade hon också för allt hon hade...
Hon hade velat träffa honom. Hon var titta på honom när han blev avrättad. Hon fick inte tala med honom. Då skulle hon ha sagt tack för att han fick henne att bli polis. Då tyckte jag också att det var... det tyckte jag så här...
Ja, om det är enda sättet att få
väldigt
någon
generös,
att bli polis, så hade kunnat är det som krävs. Att man låser in någon.
Precis, och Colette hade ju kanske också kunnat bli en superframgångsrik författare även utan den här röven då.
Kanske. Hon sa själv att hon aldrig skulle ha börjat om det inte vore för han.
Nåja.
Och på ett tredje sätt påverkade han också att han uppmuntrade henne att ha lesbiska affärer.
det där tycker jag var en av de där grejerna.
För det fortsatte hon ha sen.
Men det hade tror han... att du vill ha sex med pigan. Framför mig!
Och han var liksom så fruktansvärt otrogen så att rent statistiskt till slut så blev det så att de hade var sin affär. Med samma, hon var liksom tillåten att ha lesbiska affärer, men han fick inte ha
generöst
heterosexuella då. Men det blev så att de råkade ligga med samma kvinna ett tag. Nu ska vi se här. Då skildrar de sig då. Nu ska vi se vad vi är här i mitt manus. Allt det här jag räknar upp nu för liksom hänga i de fina salongerna eller hänga i de fina salongerna. Jag har liksom det här spännande sociala livet. Författa och vara... har lesbiska affärer. Det fortsatte Colette med resten av sitt liv. Men hon fick inga pengar då från succén med Claudine eftersom Willy ägde rättigheterna och sålde dem. Och det var först efter hans död som hon gick till domstol och såg till att bli erkänd som en av två författare till böckerna om Claudine.
Men var den andra?
Ja, det var Willy då.
Willy är klart, ja.
Han står fortfarande kvar. Men sen dess står båda som författare. Colette började istället jobba på Varieté.
Jaha, vilket hopp.
Någon form av statushopp får jag också för mig.
Vad kunde hon då?
Men hon kunde... Ja, men hon framförde pantomimer, tror jag. Eller, hon gjorde alltså lite lättklätt, tror jag också det var, som det var på Varieté. Och ibland fick hon, det här känns lite förnedrande, eftersom Claudine var en så känd figur så fick hon ibland spela Claudine på scen. Som då alla
hon
trodde.
Hon behöver inte spela Claudine.
Nej, hon behöver inte spela Claudine så mycket. Men alla trodde ju att det var hennes man då. Eller förra man som hade liksom skapat karaktären.
Publiken bara, Willy.
Precis. Så något av ett statusfall. Hon tjänade knappt så hon kunde leva och gick ofta hungrig, har jag läst. Så lite ett statusfall får man väl säga. Den här tiden har hon beskrivit i sin bok La Vagabonde. Eller Varieté som den svenska översättningen heter. Under den här perioden hade Colette en serie lesbiska relationer. Den kändaste är den hon hade med Mathilde de Morny, markisen av Belbeuf.
Har man kända relationer? Kommer jag beskriva så också på Wikipedia-sidan?
Emma Knyckare.
Det var hans kändaste relation.
Ja, var hans kändaste relation.
Ja, eller inte relation längsta, med den kändaste.
Den absolut kändaste.
Jag tycker inte det är så konstigt att ha en kändaste.
Men det är den kändaste personen eller att den relationen är kändast av alla
den,
av dina relationer?
Lite, jag vet inte hur känd Mathilde de Morny, det vill säga markisen av Belbeuf, eller Missy som hon kallades. Hur känd? Jag tror hon var ganska känd. Hennes pappa var halvbror till Napoleon den tredje.
Ja, tack.
Hennes mamma var oäkta barn till tsar Nikolaj den första av Ryssland.
Oj!
Så lite så Gösta Ekman
hon levde
kände
på,
redan som spermie.
Hon var inte så känd, men hennes familj.
Hon blev, den här Missy var nog ändå någon sorts kändis, så jag fattade.
Lite Paris Hilton-kändis kanske.
Kanske lite så, ja. Ja, men lite så kanske.
Benjamin Ingrosso.
Benjamin Ingrosso känd.
Ja, kanske till och med Bianca Ingrosso.
Du måste välja någon
Bianca
av dem.
Ingrosso, säger jag då.
Bianca
att hon var
Ingrosso,
lite kändare än Benjamin. Jag den här Missy gift sig 1881 med den kände bögen Chakordad.
Kanske den kändaste bögen.
Nej, inte den kända. Ja, men en av de kändaste då, tror jag. Ja, men han var inte känd. Alltså, det var känt att han var bög.
Det var
han var inte superkänd, men alla som kände till han visste att han var bög.
100% visste inte vem
vet
han var.
Men
de som visste vem han var visste till 100% att han var bög.
Om det var en sån tävling, vi frågar 100 vad de vet om Jack Godard, så kommer alla har svarat bög. Vissa visste att han var den sjätte markisen av Belbeuf.
Nu har jag ställt frågan 3 gånger. Vilken är den kändaste bögen du har haft ett förhållande med? Orkar inte fråga mig.
Men det är som du som säger att den kändaste juden i Malmö.
Ja, precis. Så är han den kändaste bögen i Malmö.
Jag ska tippa att han var en av de mest kända bögarna som fanns att hitta. Mm. De skilde sig 1903 och hon levde sen som lesb. Nu pratar jag alltså om Missy då. Men hon verkar ha varit en intressant person. Hon levde som lesbisk, bar tredelad kostym trots att det var förbjudet för kvinnor att ha byxor i Frankrike.
Oj.
Klippte håret.
Men väst och kavaj var okej.
Ja, det tror jag, om man bara hade liksom en liten sarong till. Hon klippte håret kort och hon rökte cigarr.
Allt är tillåtet.
Förlåt, vad sa du?
Hon rökte cigarr också. Det tror jag inte var förbjudet, men det var lite konstigt. Nej. Tror jag.
Man tittade snett, ja.
Ja, det kanske är som om man skulle börja gå med en sån
lesbisk,
här jättestor krakespektakelklubba. Att det är ju klart det är tillåtet, men lite konstigt tycker vi det.
Just det, det är inte olagligt att hänga och slänga en gardin. Det är inte olagligt, om det är ens egen gardin.
Men slöja på dagis.
Ja, det är
inte olagligt.
Nej, det är
ändå.
Men man har ju till.
Vi behöver inte gå in exakt på vad man ska kalla Missys läggning, men någon slags, jag uppskattar ordet gränsvarelse.
Oj, vad är det den formuleringen?
Jag tror att det var, jag läste en bok av Nils Uddenberg en gång som handlar om gränsvarelse. Alltid gillat det, men hon verkar ju liksom varit lite, hon ser väldigt så här manligt ut, om man säger så.
Och har också lite full i fan uttryck.
Lite som att hon vet att det är ingen slump, jag vaknar inte sån här, utan jag gick upp, klippte mig, tände en cigarr, tog på mig byxorna. Och det är därför.
Exakt. Du trodde att jag föddes med en cigarr i käften. Då trodde du
ingen supernormy Missy.
Nej.
Gift då med den sjätte markisen av Belbeuf. Colette och Missy levde tillsammans och båda uppträdde på varietén.
Hon uppträdde också
bara en gång, som jag förstått det, för att det blev liksom upplopp när, eller det höll på att bli upplopp när de kysstes i den lesbiska scenen Drömmar om Egypten.
Vilken slags upplopp?
Ilsket. Glatt. Jag tror som jag Missy spelar någon sorts egyptolog då, och sen kan ni bara tänka er vad som hände.
Jag kan tänka mig. Men
Willy satt i publiken och klappade.
Bravo!
Han var ju avpoliterad
då.
Han var avpoliterad.
Det är jag som har uppmuntrat henne att göra.
Du lyssnar på Della Hörstory.
Ja, men det passar bra. För nu ska vi gå vidare från det här. För 1912 gifte sig Colette med tidningsredaktören Henri de Jouvenel. Han hade tidigare varit gift och hade redan en son. Är det viktigt, frågan är? Det är lite viktigt. Men vi kommer till det. För då,
det
Colette och Henri de Jouvenel.
Oj.
De fick ett...
Är det
nej,
så?
Men vi får se.
Okej, förlåt, fortsätt.
Jag fattar ingenting.
De fick i alla fall ett barn som fick heta Colette. Det också. Det blev Colettes enda barn, Colette. Lätt att hålla reda.
Ja,
lite. Men 1920 hände någonting. Ja. För då publicerar Colette romanen Chérie, som handlar om kärleken mellan en kvinna och en mycket yngre man.
Oj. Under med det kan
man... Ja.
Jag kan säga så här, det var inte mellan med den kändaste bögen i Paris.
Nej,
i alla fall.
Och det var inte mellan två kvinnor. Nej. Som heter Colette, utan det finns en kvar här. Ja, men då hon verkar återigen då som hon gjort i både böckerna om Claudine och Varieté, hämtat inspiration ur sitt eget liv. För 1924 tar äktenskapet med Henri de Juvenel slut. Jag undrar vad de gjorde i de 4 åren efter att romanen
Chéri. Men inte kan du väl?
Nej, det kan
men jag läser ju i boken. Men det är väl inte möjligt. Nu har jag läst om boken för tredje gången.
Vad långsamt du läser. Det har gått 4 år. Nej, men det uppges 2 skäl till att äktenskapet togs ut. Delvis var han otrogen.
Okay,
det var mycket
ja,
sånt det
väldigt
var
mycket sånt. Delvis var Colette då, som nästan var 50 år nu. Hon var i sina 40. Hon hade då en relation med sin 16-åriga svärson.
16.
Det var de 2 anledningarna.
Eller som jag kollade ut
att det här franska paret inte längre ihop. Att mannen var otrogen och då att hon hade ihop det med
och skrev en bok om det. Eller han svärsonen var 16 när hon skrev Chéri. Och då också var otrogen. Så att mycket talar väl för att den handlar om att hon...
Men gud vad så här jobbigt. Här.
Det är lite att, jobbigt.
Du, kära son, i detta års faderspresent vill jag inte ha en slips utan att du slutar sätta på min fru.
Ja, det är, de ställer till det för sig.
Det blir slips.
Och kan du tänka dig, om du måste ligga med mitt barn,
jag har redan köpt slipsen ju.
Måste du sen skriva böcker om det och ge ut så alla kan läsa det.
Ja, det är verkligen kaxigt också.
1925.
Nu vill jag också ha den här bilden.
1925.
Det här är inte så mycket som en gränsvarelse, som en gränslös varelse.
Ja, det får man säga. Jag tycker Colette ger ett lite gränslöst intryck ändå. Sen hon...
Men det kanske var Willy som, alltså, som skapade monstret.
Det är
ja, alltså lite, hon var ju också lite otrogen i alla fall. Eftersom hon var med andra kvinnor då. Även mot Willy. Men jag tror att nästan... Nej, i hennes andra äktenskap får man säga att hon gjorde mer fel än mannen, tror jag. I första kanske mannen gjorde mer fel än hon då. Allt där låsa in och ta hennes böcker och sånt där.
Ja. Mycket att låsa in.
Ja, men hon träffade också sin tredje och sista man. Och då kanske det var lite lugnare, tänker ni. Det var 1925 då. Då träffade hon Maurice Goudiquet.
Och nu är hon över 50
då. Nu är hon över 50 bör hon vara, ja. Och de var tillsammans fram till hennes död. Och detta var det. Och sen blev liksom 20-30-talen var Colettes mest produktiva år. Då skriver hon sina mest originella böcker. Hon skriver ytterligare en bok om en äldre kvinna och en yngre man som heter Tidig blomning. Och det passar eftersom hennes tredje man var också mycket yngre än hon.
Okay.
Så att, men så hon fortsätter liksom skriva sitt liv mer eller mindre, kan man säga. Men i slutet av...
Vad får du alltid från Colette?
Ja, jag gör massa helt galna saker och så skriver jag ner. Jag börjar jobba på en varieté.
Varför jag ligger med min styvson? Jo, jag har en deadline.
Varför tror du jag låg?
Jag kommer på mig hela tiden. Jag hade färdig min nya bok. Vad fan ska den handla om?
Ja, gud.
Händer ingenting i ditt liv?
Så. Nej. Så kom Pierre in.
Ja. Du...
Finns det O'boy?
Men det händer någonting som är mycket är liksom lite svårt att förstå i Colettes liv. Men i slutet av 30-talet så händer någonting som är liksom supersvårt att förstå. Hon fortsätter liksom vara en framstående författare. Vid den här tiden anses Colette vara Frankrikes främsta kvinnliga författare.
Oj, då kan hon leva gott.
Ja, det tror framför allt. Jag tror att hennes andra man var väldigt tät.
Okay.
Och sen tror jag hon levde på sina böcker väldigt bra. Många menar att från och med när Proust dog 1922 så var Colette den allra främsta författaren i Frankrike. Den stora litterära tolkan av Le Belle Époque. Men sen då får man liksom känslan att något händer, och jag skulle vilja datera det till någon gång i slutet av 30-talet, för det är då hon bör ha arbetat med sin ökända bok Julie de Canelian. Mitt uttal, jag kan ingen franska, jag är inte blyg för att säga det. Hon skriver också en, hon har också liksom blivit journalist nu. Det har hon blivit sen hon gifte sig med sin andra man då, tidningsredaktören Henri de Jouvenel. Så då har hon liksom arbetat som journalist. Hon skriver massa... Hon var journalist redan under första världskriget och hon är liksom journalist också under andra världskriget.
Mm.
Och då hör det till saken att hennes tredje man, alltså Maurice Goriquet, hur nu ska uttalas, är jude.
Aj, 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 aj.
Colette var 67 år när Tyskland besegrade och ockuperade Frankrike. Gestapo arresterade hennes tredje man, Maurice. Han släpptes, men sen levde liksom hela familjen i ständig skräck för nazisterna. Colette också. Liksom. Alla var rädda. Mm. Och då, hennes tidigare arbete är ju lätt att förstå på det sättet att hon liksom med Claudine och Chéri och Varité, att hon liksom skriver om sig själv. Men under andra världskriget, när de levde i skräck för nazisterna, publicerar hon sin bok då, Julie de Canelian, som är ökänd för sina många antisemitiska slurs.
Oj, men hon anpassade sig till...
Ja, inte till sin man.
Nej.
Och hennes dotter då, Colette, som Colette fick med sin andra man.
Det är halvjude då.
Hon konverterar till judendomen. Och det har hon gjort. För att hon, citat, har sett hur judarna älskar barnen. Också en observation jag har gjort. Att judar är ganska barnkära.
Men får jag bara kasta in lite kunskap?
Ja.
Hergé gjorde samma sak under andra världskriget. Då slutade han skriva som han tidigare gjort.
Och blev mer antisemitisk?
Nej, men då handlade det inte så mycket om...
judar?
Nej, men då handlade det bara om äventyr.
Ja, men här är ju tvärtom.
Liksom helt, innan
han hade
liksom,
en eskarpism-artat.
För att han fick inte... Han var rädd för att det skulle bla bla bla. Så han kunde inte åka till olika länder och sånt.
Men han,
då, då handlade det mer om Rackhamska.
Men du menar att han var antisemit innan och sen blev han mindre?
Nej, bara att författare verkar ha påverkats under av
jo, men det är konstigt att påverkas och bli mer nazistisk.
Men hon var liksom sur. Varför sitter vi på den här vinden och häckar? Mm. Jo, det är för du, min judiska mans skull.
Du är lätt att börja hata judar.
Ja, men man får inte aldrig gå ut.
Det är ditt fel här!
Ja. Men det är inte bara hans fel. Det är lite nazisternas fel också.
Jo. Så,
hennes man och hennes dotter var judar. Frankrike som hon bodde var i krig mot Tyskland. Men de här artiklarna då som Colette skrev under andra världskriget, de skrev hon för pronazistiska tidningar. Lite svårt tycker jag ändå det att förstå Colette nu.
Och det var inga så här, om du skriver jätteantisemitiska tidningsartiklar så låter vi din
jo, men så var det ju såklart.
Kroknäsa till man och
men varför skrev hon den här boken som hon var ökänd för sina många antisemitiska slurs?
Mm. För att inte bli misstänkt för en judälskare.
Mm. Om man gillar judar. För att min man och min dotter
kolla den här boken.
Jag ska nog visa.
Ja, det är...
jag om någon vet ju hur de är. Jag lever med dem.
Om jag vet att judar är usla. Jo tack. Jag lever med en.
Det är klart att jag också går inte att fantisera om att dö allihopa. Men...
Jews, you can't live with them.
Det är i alla fall den här tiden som då har intresserat mig. Alltså precis innan kriget bryter ut. När hon sitter och jobbar med sina antisemitiska slurs.
Mm.
För det är då den judiske fotografen Gisele Freund dyker upp och tar fotot som jag har i mitt arbetsrum.
Och hur ser, kan du beskriva fotot?
Ska jag hålla upp det för er? Nej, det hjälper inte våra lyssnare. Det är bättre att jag berättar så för alla.
Men det, är det bara ett rakt upp och ner foto? Eller liksom,
Det är ett porträttfotografi.
Det är porträttfotografi.
Det är Colette sitter med en röd scarf.
Ja.
Det ser ut som ett kafébord. Massor av papper utlagda framför sig.
Ja.
Och så är hon djupt försjunken i sitt arbete.
Har hon satt upp ena handen lite för trött med ett fuck you-tecken?
Nej, men hon vilar huvudet ena handen.
Ja.
Men det är så inga sådana... Såna...
Jag orkar inte.
Här kommer en ljud.
Nu ljuden här och plåtar igen.
Nej, man kan inte alls se de här, den här antisemitismen. Nej, den lyser inte genom fotot.
Nej, okej.
Hon blir aldrig nöjd med fotografen. Såklart. Det är ju en...
Gisele Freund. Gisele tror jag det ska uttalas.
Ja.
Freund. Hon föddes i Berlin 1908. Hennes mest kända bok är Fotografi et Société från 1974. Hennes pappa var konstsamlare med ett särskilt intresse för fotografen Carl Blossfeldt.
Mm.
Säger er inget, va?
Nej.
Han är, Carl Blossfeldt är mest känd för sina närbilder på plantor och annat levande. Han publicerade 1929 Ur formen der Kunst. Där, ja. Där publicerade han de här berömda närbilderna av plantor.
Tolka inte det här som kritik nu, K. Uh-huh. Men det är väldigt mycket namn i det här avsnittet. Ja.
Jag tycker det är bra. Det är bra.
Du måste inte hänga med. Allt kommer inte ihop. På provet, Simon. Du kan bara låta skölja över det.
Jag tycker bara, det här är ju en teori som jag har som jag vet inte stämmer.
Uh-huh.
Jag vet inte stämmer. Men det känns som att på den tiden så det var inte svårt att bli berömd.
Nej. Nej. Så var det. Men det var svårt att behålla sin berömdhet. För nu är det inte många,
ja, det var det, kanske,
som känner till Carl Blossfeldt och hans närbilder på plantor.
Nej.
Du skrev en låt om knulla barn och sen var det känd.
Han var liksom hans pappa före honom, inspirerad av naturen och plantornas sätt att växa. Nu talar jag alltså om Carl Blossfeldt fortfarande.
Mm.
Som Gisele Frons.
Vad
hemskt
om det varit en annan person du började tala om nu.
Jo, men det är väl jag. Cloette, var är Cloette? Var är
Colette,
hon nu?
Vi lämnar henne i slutet av 30-talet när hon tar fotot. Och så pratar vi lite om fotografen, alltså Gisele Freund.
Mm.
Hon fick sin första kamera av sin pappa. Då, den store Carl Blossfeldt fantasten.
Ja.
Hon fick den i studentpresent samma år som Carl Blossfeldt gav ut Ur formen der Kunst. Hon studerade sociologi och konsthistoria.
Ja.
Och i början av 30-talet sökte hon sig till den så kallade Frankfurtskolan.
Det var emot hennes pappas vilja, va?
Så jag vet inte det.
Där man sitter och tar jättenärgångna bilder på ett plantor.
Han ville kanske hellre det än att hon skulle syssla med sån neomarxism. Det här, den har väl, alltså jag tyckte att man inte hörde talas om Frankfurtskolan på jättelänge, och sen så har det blivit ett skällsord idag väl, som Twitterhögern använder. Att det
har missat.
Ja, men man säger liksom att det i Frankfurtskolan, det är där det börjar liksom eländet.
Jaha, okej.
Okay. Marx var bra.
Det är liksom de här Adorno, Mannheim, Norbert Elias. Den, jag känner igen det här för att man läste det, när jag läste sociologi. Frankfurtskolan. Okay. Vad ska man säga? De hade väldigt stort impact på sociologi. Hon var aktiv medlem av en socialistisk studentförening. Och hon bestämde sig för att använda sin kamera i sin socialistiska praktik. Mm. Så hon börjar fota antifascistiska studentdemonstrationer. Hon fotar när de blir attackerade av nazister. Hon verkar liksom hela tiden hamna rätt. Först hamnar hon i Frankfurtskolan när den är som liksom bubbligast och hetast.
Ja.
Och sen när hon börjar fota antifascister, då hamnar liksom genast Walter Benjamin och Bertolt Brecht på hennes foton. Så hon har, man kan säga att Gisele Freund antingen är den kändiskåtaste människan som någonsin har levat. Eller så råkar hon bara hela tiden hamna hos kändisar.
Ja.
Men hon sökte upp Colette i alla fall och...
Vi kommer till Colette. Okay.
Kan du lugna dig?
Vi bara början av 30-talet.
Jag bara...
Nej, förlåt.
Men,
Sen när liksom, redan 1933 när Hitler kom till makten då flydde Walter Benjamin till Paris. Ändå tidigt att fly 1933, tycker jag.
Han hade verkligen fingret.
Ett vått finger i luften.
Han hade blött fingret
han
rejält.
Tänkte, jag när kommer han, inte stanna och slåss mot dem här. Jag sticker nu.
Du var fortfarande på så här örfilenivån.
Det är liksom, nu gillar jag inte hur det ser ut i Ungern. Nu flyr jag.
Nej.
Var ska du? Ja, men jag kan inte vara kvar.
Va? Vad säger du? Har Jobbik kommit till makten? Nu drar jag till Sydamerika.
Han har stuckit från Sverige nu. För att SD bara är inne i riksdagen.
Ja. Gisele hängde på. För att hon var ju då socialistisk jude och kände också det här väldigt tidiga hotet från nazismen.
Mm.
Hon flydde med sina fotonegativ tejpade mot sitt nakna skinn.
Ja, oj. Tänka.
Började studera vid Sorbonne. Kom genast in i kretsen kring Sylvia Beach. Alltså som drev då bokaffären. Och ska man säga att Shakespeare and Company är ett ett förlag och en liksom...
Alltså, vad fan är det för någonting? Det känns som en happening. Det är den där bokaffären där man kan få sova över.
Precis. Man kan väl jämföra alltså det med
man kan hänga där
egentligen,
bara.
Är det väl, fast på 20-30-talet. Alltså som Andy Warhol hade i New York.
Eller skivbutiken Helvetet.
Om det hjälper dig.
Vad är det för någonting?
Det är där i Norge då som han, Euronymous, startade en skivbutik.
Kan man bo där?
Ja, man fick hänga där.
Ja, men det var som den var skivbutiken.
I innersta kretsen då. Så
ja, men här tror jag inte att man var innersta kretsen. Kan man gå dit, börja liksom läsa böcker, sova, toasta.
Det var som skivbutiken Helvetet om de hade gett ut James Joyce när han levde. Och alla andra som höll igång då. Alla kändisar hängde där, va? Alla som var något. Sen...
Det är som poeten på hörnet, för det som inte som är mer Malmöbaserade.
Ja, men precis så. Sen verkar det liksom som att hon snodde Sylvia Beach tjej.
Alltså du.
Och liksom verkar, ja, precis, bara kom och häng med oss, och sen skulle Sylvia Beach till USA på besök. Då flyttade Gisela Freund in i hennes lägenhet och började leva med Adrien Monnier. Förlåt, Simon, att det är namn nu, om det är förbjudet att nämna namn.
Ja, men du får nämna namnen, måste du berätta allas backstory.
Jag har inte sagt så mycket. Jag ska inte säga så mycket om Adrien Monnier då.
Nej, okej. Okay. Jag vill veta vad hon pluggade, vad hennes pappa hette och vad hon...
Jag tycker faktiskt Simon är...
Fittig.
Det är direkt ogin. Ja. Hur var du på föreläsningar? Det skulle ju handla om andra världskriget där. Varför snackar ni om något som heter dolkstöt?
Va? Precis, varför är det inte...
Ja, med skillnaden då att det här skulle handla om Colette, inte om...
Jag ville se vem som vann 100-metersloppet, inte sen 10 jävla sekunder när de springer. Visa målgången för fan, visa målfotot så jag får veta.
Vem vann?
Vem var Usain Bolt ihop med? Och vem låg han med i sin tur?
Ska jag se starten? Okej, okay. Gå ner i startblocken då. Det här är jätteintressant för mig alla.
Var han bög eller lesbisk eller klädde han sig? Hade han cigarr?
Gisela Freund avslutade sina doktorandstudier vid Sorbonne med en uppsats om fotografi. Och sen blev hon liksom introducerad av den här tjejen hon snodde då. Jag säger inte ens hennes namn, som är så känsligt. Blev hon liksom introducerad till världens då främsta konstnärer. Och Gisela Freund blev berömd internationellt för sin fotodokumentära journalistik. Men sen fick hon då tipset av den här tjejen hon snott att du kan väl fota liksom alla kändisarna jag presenterar dig för. De som, alltså alla de vi hänger med hela tiden. Fota dem.
Ja.
Och så började hon med James Joyce, som precis skulle släppa Finnegan's Wake. Och då var problemet att James Joyce hatade att bli fotad. Han var känd för det. Inte så känd som världens kändaste bög. Han hade annat han var känd för också. Men han var ökänd för att han tyckte inte om att bli fotad.
Men på denna tiden tog det väl en jävla tid? Kan
det tog 3 dagar. Höll han på att fota. Oj. Men det var inte så att stå still nu. Vi är på 30-talet ännu. Nej. Inte bruna Lumière.
Ja, precis.
Ska fota.
Jo, men precis. Men det är inte upp med mobilen, utan det är verkligen...
Jag tror det är ganska
Men jag tror att James Joyce var lite... Det fanns en väldigt lång story om varför det tog så lång tid också, men jag tänkte...
Man var tvungen att jaga fatt honom, helt enkelt. Man hade satt honom bredvid liksom ett stort fat med päron, vänder sig ner för att hitta en blixt.
Då är han i väg upp och läser någonting. Då är han vid bokhyllorna.
Ja, precis.
Det var inte det att han hatade att bli fotad. Han hade bara ingen koncentrationsförmåga.
De höll på i alla fall som fan att fota han. Och de... hon anses ha fått de allra mest intima bilderna på James Joyce.
Alltså, de intima bilderna när 3 fullvuxna män håller i James Joyce. Skrikande.
Jag tror också det är verkligen intimt med James Joyce måttmätt. Det är liksom naket sådär.
Det är att han sticker fram en hand som att han ska skaka någons hand. Min team inte så.
Var det ett leende där? Jag tror fan det är ett leende. Alltså. Okay.
Kan du dra upp byxan lite, James? Så vi får se lite ben. Ja. Bara för det är du, Gisele. Efter 3 dagar gav han upp och visade allt. De här, fotarna gavs ut i en bok med förord av Simone de Beauvoir.
Oj,
vi ser vad mycket kändisar bok. Som dras till Gisele.
Ja.
Hon börjar liksom fota nu författare och konstnärer och filosofer och politiker. Och hon har en metod som är så här. Det här kan förklara varför det tar så lång tid för henne. Att om hon ska fota någon så börjar hon med att läsa igenom allt den har skrivit.
Ja.
James Joyce, jobbigt.
Ja.
Och sen ägnar de timmar åt att diskutera deras böckerna. Sen tar de porträtten.
Det är... Men James måste inte vara med medan hon läser böckerna i alla fall.
Nej, men när de diskuterar måste hon sitta med.
Gud, vad jobbigt.
Timmar.
Gud, stackars de. Undrar på det tog så lång tid.
Ja, och det är någon gång då liksom hon träffar Colette och tar fotot som jag har i
mitt. Är det därför hon sitter med handen vilandes? Nej, med huvudet vilandes i sin hand.
Hon är trött att hon på att diskutera.
7 timmar lång diskussion om... Det var,
det
var din...
Ja, det var han.
Eller hur?
Kan vi gå vidare? Tidig blomstring.
Hur gammal var han,
sa du? Ja, men det var också han.
16. Du, det här debatterar vi. Var det lite tidigt? Ungt.
Men det är väldigt fint foto.
Du har haft?
Det är också ett foto i färg, fast det är från 30-talet. Ja. För att hon ville, Gisele jobbade bara i färg. Det är därför hon kunde bara jobba med Life Magazine.
Ja, för då bara de som kunde publicera det.
Just det. Hon ville inte ha svartvitt om hon kunde slippa. Sen fick hon fota Virginia Woolf och lärde liksom självklart känna Bloomsbury-gruppen som man får väl säga var de häftigaste bögarna och flatorna i världen för tiden.
Fan, liksom, de var häftiga bögarna.
Visst var de ändå det.
Och nu har de så här, vet du, nu har de roller derbies.
Ja, precis. Det var, jag tror det var bättre när det var en allians med bara queers.
Ja.
Att bögarna...
Ja.
Alltså att det var ett misstag av flatorna
det är det värsta
att
de har
köra
gjort,
sitt eget race.
Ja. För att, ja, vi tänkte hålla på med slager. Ja, och vi tänkte hålla på med roller derby.
Okej. Okay.
Men ni har precis haft det bästa litterära sällskapet i kanske världshistorien.
Mm. Ja, det kanske
och det var
är...
det ni var kända för.
Ja, nej, vi gör slager.
Precis. Ja, men, återigen får man ändå liksom berömma Gisele Freunds fenomenala förmåga att hamna bland kändisar.
Ja, verkligen.
Alltså, allt jobbigt som hände henne ledde liksom bara till att hon träffade... Alltså 1940 då, för då var hon i Paris precis som Colette då. När Colette sitter och skriver sina antisemitiska slurs i pronazistiska tidningar, då flyr Gisele Freund även från Paris då. Och då har hon ingått ett konvenansäktenskap med en man som blivit tillfångatagen av nazisterna och förd till fångläger.
Okay.
Han flydde från fånglägret men ville ändå stanna kvar i Paris och slåss i motståndsarmén.
Oj, det var lite skillnad på han, vad heter han nu? Benjamin.
Walter Benjamin, ja. Och även skillnad mellan Gisele Freund. För hon stack. Mannen blev fångatagen.
Ja, precis.
Och liksom lyckades rymma. Stanna kvar och skogs.
Vid det här laget så var Benjamin i Eldslandet vid Kap Horn.
För då sticker liksom Gisele till Buenos Aires. Argentinas huvudstad. Och med hjälp av sina kända vänner blev hon inbjuden till Victoria Ocampo som utgjorde centret av Argentinas intellektuella elit.
Alltså,
så där,
hon träffade rätt kändisar i Argentina.
Ja, men där kunde hon bara fortsätta fota Borges och Pablo Neruda.
Nej, men det är otroligt.
Ja. Och samtidigt då så fortsatte Colette skriva under andra världskriget och 1944 publicerar hon Gigi. Jag vet inte hur man ska uttala. Det handlar om en ung kurtisan. Hora.
Den som sen Jennifer Lopez gör en film.
Den är fruktansvärt adapterad.
Nej, det heter samma sak.
Det handlar om en hora och hennes relation med en äldre rikman som förälskar sig i henne. Film och teater och musikal och allt möjligt. Gisele samtidigt skrev kontrakt med en latinamerikansk fotoagentur och blev persona non grata i USA. På grund av sitt socialistiska engagemang. Fotade Eva Perón för Life Magazine. Och här är det lite rörigt varför. Men hon lyckades orsaka en diplomatisk kris mellan USA och Argentina.
Okej, nu blev det rörigt alltså. För att jag sitter där snurrar.
Men vad är det som snurrar? Är det inte klart? Tidningen Life blev svartlistad i Argentina. För att, som jag fattat det då. Att fotorna var liksom så här... De var så himla glassiga på Eva Peron.
Och det passade inte
riktigt.
Passade
inte, för de, partiet drev en så här officiell åtstramningspolitik. Så var det liksom väldigt flärdfullt. Mm. Så att då var hon tvungen att fly också från Argentina. Återigen med alla sina negativ.
Och då kunde inte åka till USA. Var hamnade hon då?
Sverige och
Mexiko.
Här får väl alla vara.
Mexiko. Det, säg inte då att hon träffade
Frida Kahlo och jag.
Vad heter hon?
Självklart, ja, självklart träffade hon Frida Kahlo och hela det gänget.
Och hängde med Trotsky och så.
Trotsky bör väl ha varit hälsa. Död då.
Han var död.
Eller 1900, detta är slutet av 40-talet tror jag. Ja, då kanske han är död. Annars säkert. Säkert,
ja. Hon fotade
alltså,
säkert.
Så himla...
Vilken människa.
Jag vet att det inte skulle bli så om jag var tvungen att fly till Mexiko. Nej. Eller till Argentina. Eller till Paris.
Men vad heter den här fotografen som är så himla känd, som har fotat alla kändisar?
Hon heter Lebovich, fast inte.
Ja, precis.
Det är hon som gör för...
Ja,
just det.
Och då
som
tänker
för
jag
att... Är det väldigt...
Poängen med alltså en bra fotograf
variety,
om man träffar många kändisar. Ja. Att det är så man blir poppisfotograf.
Ja, precis. Ja.
Man kan ta, alla kan ta bra foto, men alla känner inte alla kändisar.
Precis, för det som hon gör det är att hon samlar svinmånga kändisar som står bredvid varandra.
Ja, just. Men hon är också känd för att ta väldigt fina bilder så folk kanske vill bli fotade av henne.
Just hon har gjort den här Whoopi Goldberg-bilden när hon är nedsänkt i mjölk.
Aha.
Så där.
Rasistiskt. Ja.
Eller
så är det inte det. Nej. Jag vet faktiskt
inte. Vi är inte rasist när hon gör det väl?
Nej. Det fick du mig. Jag skulle dricka mjölk. Du vet att det är en symbol för alt-right-rörelsen. Men okej. Okay.
Du gjorde mig nervös. Att, ja, men jag har inte sett den här bilden på... Var det Oprah?
Nej.
Whoopi.
Gå genast tillbaka till dina vita kvinnor som är döda.
Förlåt. Var det sån skillnad Whoopi, mellan Whoopi Goldberg?
De heter ju samma sak, de där svarta kvinnorna.
Det sa det Serena Williams.
Här, det är Simon som inte kan skilja på, bara för man säger.
Hon
Michelle Obama menar du?
Hon vet inte det här. Hon, Miljöpartiet, Disneyklubben.
Vad fan?
Nej, Whoopi.
Jag hörde bara inte. Jag fick bara upp en bild av bara. En...
svart kvinna.
Ja, stor svart kvinna. Kunde två, sa fel, förlåt.
Nu går du tillbaka till den här jävla ljudan
istället. 1953 flyttade Gisele Freund tillbaka till Paris för gott. Och året därpå dog Colette. Colette anses vara en av 1900-talets stora författare nominerad till Nobelpriset. Gisele Freund anses vara en av 1900-talets allra främsta porträttfotografer. Och när hon dog år 2000, hon blev väldigt gammal, hyllades hon av president Jacques Chirac som en av världens största fotografer.
Ja.
Det var väl ändå två intressanta.
Det var för jävla bra.
Kvinnoöden.
Jättebra K. K, det var svinbra.
Och det är världens bästa fotografsfoto av världens, Frankrikes främsta författare. Som
ja, då.
Ja, men det är ju inte om man håller med Jacques Chirac och den som nominerade till Nobelpriset.
Det var jävla bra
historia.
Ja,
det var verkligen ett foto. Det här kan man lyssna på flera gånger tror jag.
Och ta anteckning.
Ja, du kommer ju kommer sitta där med anteckningsblock och sms och ringa K.
Följa tidslinjerna som jag ritar upp.
Det går inte ihop.
Ja, men det var väl att det var två 1924? Tidslinjer då som var lite komplicerat.
Ja.
Och många kvinnor också,
två.
Va?
Är det ditt inlägg i den här kvinnohistorien?
Det var ganska många män också.
Ja, jag har bara fått för mig att vi skulle handla om en kvinna, men det var trångsynt med två att handla om hur många som helst.
Det var två förra gången också.
Det var två förra gången också.
Jonathan lyfte på locket.
Det var två skilda då, det var Liv Strömqvist.
Ja, det var väldigt, var det...
De hade mindre...
Jag
hade i sig lite gemensamt då, att den ena hade tipsat om den andra.
Ja, jag tycker att er hade en mer naturlig skärningspunkt.
Jo.
Ja.
Då avslutar vi. Då
ja,
det gör
vi. Ja, det gör
vi. Vi är tillbaka om en månad. Mm. Då ska Simon berätta om en eller flera kvinnor.
Just det.
Jag tror att ett kvinnligt namn kommer nämnas.
Hoppas.
Max. Men det kommer vara mitten av juli. Ja. Det kommer vara brännande hett.
Härligt.
Då hörs vi då.
Hej.